De senaste åren har gängkonflikterna i Sverige ändrat karaktär. Den klassiska bilden av rivaliserande unga män och pojkar som i affekt skjuter ihjäl varandra i kampen om en förort har till stor del förpassats till historien. Så ser våldet inte längre ut. Gängledarna finns inte längre kvar i Sverige. Antingen har de flytt utomlands för att polisen är efter dem, eller för att hotbilden är för stor. Men från bekvämt avstånd i utlandet fortsätter de att fjärrstyra konflikterna i Sverige. Det dödliga våldet har blivit en handelsvara. Skjutningar och sprängningar utförs av frilansare. Personer som endast är inhyrda för att begå brott i utbyte mot betalning. Och nu håller gängvåldet på att sätta klorna i en ny generation. Utförarna är yngre än någonsin. Många av dem pojkar i 14, 15, 16 års åldern. Och om det traditionellt har varit så att det är pojkar från utsatta förorter som sugs upp i gängkriminalitet, så håller det här också på att förändras. Idag tittar vi närmare på ett fall där en 16-årig pojke ur den välmående medelklassen är redo att göra vad som helst för att nå sitt mål. Målet att starta en egen kriminell liga och bli störst av alla. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig, Kim Malmgren. Med mig i studion idag har jag Lulu Mohajeb. Välkommen.
Tack så mycket.
Du arbetar som brottsutredare på polisen. Du är också debattör som har skrivit en del texter.
Mm.
Bara för att sätta någon sorts ramverk här. Så redan för ett år sedan så kunde man se att många av de som greps i den första våldsvågen, det var pojkar i 15-16 års åldern. De utförde grova dåd som tydligt kunde sorteras in i den här större Foxtrot-Dalen-nätverket, konflikten som fanns då. Vad som var betydligt mer oklart var hur de här pojkarna hade hamnat i den här situationen. Det var många som ställde oss den frågan när det här väl började hända. Vad tänkte du?
Jag tänkte väl att det har aktiverats ungdomar helt enkelt. Det har varit motiverade äldre kriminella som inte har haft möjlighet att kunna utföra brotten på egen hand. Jag tror för att situationen blev så pass farlig för många av dem så att de börjar i högre utsträckning röra sig utomlands, men de måste fortfarande fortsätta sin kriminella styre på svensk mark, och på så sätt har de lyckats organisera ungdomar som är villiga att utföra de här brotten.
Och att någon hade gett dem i uppdrag att göra det här, det var ganska tydligt. De utförde inte de här dåden av sina egna motiv. Många gånger så hade de här pojkarna inte ens någon aning om vem måltavlan var. Nej. Eller varför den här personen skulle bli skadad. Det började pratas om att våldsvågen låg ute på entreprenad, att det fanns grupp på appen Signal där kriminella jobb annonserades ut med tillhörande då löfte om betalning, där pojkar antog mordkontrakt i hopp om att tjäna stora pengar. Mm. I många månader så stannade snacket om den här typen av chattgrupper, kanske vid lösryckta uppgifter, åtminstone utåt. Men samtidigt så satt du, Lolo, och läste loggar från just en sån här chattgrupp. Vi ska prata om det här ärendet. Om vi börjar med, hur startar allt för dig?
Mm. Så alltid startade egentligen den 9 juni 2023. Det är fyra minderåriga personer som åker med skarpladdat vapen med pendeln till en ort i Stockholm och levererar ett vapen. Och en av de här, vi får information helt enkelt om att det här vapnet då ska användas till en skjutning dagen efter. Skjutningen sker dagen efter. Eller en skjutning sker dagen efter. Och då kan man kanske spekulera där, är det vapnet som användes? Och sen den 29 juni kommer informationen in till oss för första gången. Den 24 juli.
Det är en månad senare ungefär.
Då sitter jag på utsättningsrummet en måndag. min första dag efter semestern. Och då säger den tillförordnade gruppchefen där: vi har haft mycket sommarorganisation, mycket rokader och så vidare. Nu är det väldigt många tillbaka på semester, nu kan vi börja prioritera och så vidare. Vissa typer av ärenden vi har varit tvungna att liksom lägga undan lite grann.
Det har varit ännu värre då under tiden som har krävt mer akut bevakning.
Exakt, det har varit väldigt, väldigt hetsigt den sommaren 2023. Och då så säger chefen att det här grova vapenbrottet då, som det rubricerades till, eftersom att de har transporterat ett vapen, det lägger vi på dig. Och då tar jag det ärendet och då går jag in på ärendet och kollar. Det där 24 juli på måndag alltså. Går in i ärendet, jag kollar. Okej, det är två stycken identifierade 14-åriga pojkar. Okej, och sen har vi en oidentifierad 15-årig pojke. Men vi har ett smeknamn där. Så okej, vi har inget vapen. Vi har ingenting egentligen. Det är väldigt knapphänt där ärendet.
Mm. Men, två tomma händer.
Verkligen. Men vi har en duktig tillförordnad gruppchef där. Han är väldigt operativ och han säger på onsdag, 2 dagar senare, 26 juli, så ska vi gå in i de här två pojkarnas bostäder. För vi vill vara offensiva i det här, det är unga personer, det kan vara i den här kriminella kontexten. Vi vill hitta någonting i deras bostäder, vapen eller droger som gör att vi kan komma framåt med det här ärendet. Och det händer då 26 juli.
Vad hittar man?
Man hittar då de här pojkarna i deras bostäder. Kan tilläggas att det här är villor, välmående områden. Schyssta föräldrar som är närvarande.
Kommer vara lite av ett återkommande tema i den här historien.
Absolut, det är verkligen något som sticker ut. Så mina poliskollegor går in där. Jag sitter på mitt rum, polisstationen, håller koll på vår privata gruppchatt för att se vad det är för bilder som de skickar och vad det är för information de ger. Så jag håller koll på allting. Och då så kliver poliserna in, båda bostäderna samtidigt. Då får jag meddelande, vi har träff. Får jag, okej, bra. Vi har träff på pojkarna, det pratar om där. Vi tar deras mobiltelefoner, frågar om kod. Och de gör faktiskt något så ovanligt att de ger ut koden. Så vi har våra poliser i de här separata bostäderna, varsin mobiltelefon och kollar vad som finns i deras mobiler. Och då går man in på signalappen. Och så går man in i chattarna.
Man vet att det är där det i regel det händer.
Ja, precis. Så det är det man prioriterar lite grann, de krypterade chattarna. Och sen så ser vi då en gruppchatt som heter Rusher, heter det. Och sen kollar min poliskollega igenom det och ser att det här är mycket grova kriminella uppdrag som skickas ut i den här gruppchatten. 16-17 deltagare ungefär. Och jag sitter på mitt rum då och ser, när han fotar av chatten och lägger upp i gruppchatten, då ser jag meddelande efter meddelande vad de här uppdragen handlar om.
Och vad står det i chattarna?
Det står med stora bokstäver 200 000 kronor för en japning.
Och japning betyder då att skjuta ihjäl någon? Att
skjuta ihjäl någon. Och uppdraget är att gå in i ett område och skjuta ihjäl valfri person. Bara han har Gucci-keps på sig. Och för det får du 200 000. Det är som ett uppdrag, som ett arbete. Liksom.
Mm. Ett geografiskt angrepp eller vad man ska kalla det. Liksom.
Och så är det. Markera för liksom, någonstans i det här området. 500 000 får du om du dödar en namngiven person. 1 miljon får du om du dödar 3 personer. Du får så här mycket om du åker till Spanien och fritar en person. Vi betalar resan och allting. De här deltagarna är alltså 14, 15, 16 år gamla. Och de är alltså, man får anta, intresserade av den här typen av arbete.
Det är någonting som då flödar fritt i de chattloggar som du får till dig när du sitter där.
Ja, precis. Och då så blir ju såklart prioriteringar för mina poliskollegor. Vem fan är det som skickar ut den här typen av uppdragen till barn? Och då ser man att det står ett namn där som vi kallar Anton.
Och det är en 16-årig kille som han heter egentligen något annat, ja, men vi kallar honom Anton i det här avsnittet.
Precis. Och han är 16 år gammal och vi går in på numret, vi slår in numret på Swish och ser liksom vad han heter, ID:ar honom och sen ser vi vart han bor. Han bor i närheten av det här området vi redan är i och han bor också i en fin villa liksom. Åker ut dit, ser direkt att två mobiltelefoner flyger ut i fönstret, kliver in, tar honom. Han misstänks för stämpligt till mord, stämpligt till grovt vapenbrott väldigt initialt. Och där påbörjas, och så tar man honom till arresten och häktar honom. Och där påbörjas en enorm utredning för min egen del som nästan sitter mer eller mindre själv med det här i 3,5 månad.
Begravd i de här chattloggarna.
Begravd i chattloggarna, begravd i mobiltelefoner, begravd i alla deltagare för att de ses som vittnen. Och för det så ska vi gå in i deras bostäder och plocka mobiltelefonerna och kolla igenom dem så att det inte finns något brott där. Och så ge tillbaka dem, mer eller mindre. Det är så offensivt vi får arbeta. Och vi får in massa mobiltelefoner som blir intressanta. De ska in på extraktion och kommer tillbaka 60, 70, 80 gigabyte, 100 gigabyte värt av innehåll som jag sitter och går igenom. Jag har två kollegor i början, Rasmus och Maima, som jobbade otroligt bra med mig, men de följer bort för att de skulle egentligen inte vara i det ärendet.
Andra saker händer också.
Andra saker händer också. De har andra uppgifter och man byter jobb och så vidare. Vi har så mycket resursbrist. Så jag satt själv med alla de här mobiltelefonerna och hela den här utredningen. Jag har suttit nu över 4 månaders tid och jag sitter fortfarande med liksom en 2.0 av det här ärendet nu. Med massa andra ungdomar som är inblandade i brottslighet kopplat till gruppchattarna. Men det är lite lång historia där. Men det är så det uppdagades i alla fall. Och det är så jag påbörjade den utredningen mot den här 16-åringen.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Den här chatten som då står i centrum för allting, den är benämnd som ruscher. Mm. Det är ett väldigt vanligt begrepp i den kriminella miljön. Betyder någonting i stil med att göra ett jobb eller en uppgift eller begå ett brott kanske, eller i utbyte mot betalning.
Ja.
Transportera vapen, transportera narkotika, skjuta någon, egentligen vad som helst. Men väldigt kriminellt konnoterat.
Mm, absolut.
Den här 16-årige Anton då, han framträder inledningsvis som någon sorts spindel i nätet för allt det här. Mm. När allting drar igång, vad har du för bild av honom då? Vem är han?
Jag identifierar hans roll ganska snabbt i det hela. Och han används då av personer högre upp i hierarkin inom Foxtrot-nätverket för att organisera lokala förmågor. Så mer eller mindre så får han direktiv ovanifrån. Det här är uppdrag, se till att organisera nu. Han får det uppdraget, man får känslan att han copy-pastar liksom texten och så lägger han upp en egen skapade gruppchatten Ruscher som många är hans bekanta och hans vänner. Så det är den rollen han har haft. Liksom. En högre upp i hierarkin än en utförare, men lägre i hierarkin än en liksom organiserare.
Och då den här gruppen Ruscher då, det är på något vis hans skapelse.
Mm, precis.
Och hur har det gått till?
Han har laddat ner signalappen, skapat en gruppchatt och sen har han gått in på Snapchat ofta och skrivit till gamla vänner eller vänner, laddar ner signal eller ja, jag kommer adda dig i den här gruppchatten på signal. Och sen så hamnar massa pojkar i en grovt kriminell gruppchatt.
Som är det här kriminella pojkar? Är de att betrakta
många
som
av
det?
Dem är inte det. Alltså det är, jag vet, ringa nark där och där, som ringa stöld kanske, någon misshandelsdom kanske, men det är absolut inte pojkar som man har anledning att hålla extra koll på för att de utför mord eller utför fritagningar eller utför vapen- och drogtransporter. Det är inte sådana pojkar alls, utan många av dem, som sagt, villaboende, föräldrar, stabila hemförhållanden, sunda föräldrar i kontakter som jag har haft med dem. Föräldrarna har varit förvånansvärt sunda. Och jag säger inte att föräldrar till lite kriminella pojkar är osunda alltid. Men det har verkligen stått ut här i de mötena jag har haft att det här är verkligen föräldrar som är där och bryr sig. Och har kunnat ge ett stabilt hem och en stabil miljö till sin pojke. Många av de här pojkarnas syskon klarar sig jättebra. Jättebra.
Och hur har de föräldrarna reagerat på att deras söner då har involverats i det här?
Många är chockade. Många har förstått att det kanske är lite ibland att de hänger med lite fel personer, lite så. Men den här typen av brottslighet hade de aldrig någonsin kunnat tänka sig. Så de är chockade och de är rädda, givetvis nu, för vad som kan hända i framtiden.
Och det här är, om den här Foxtrot-personerna, de svävar där uppe någonstans. Mm. Och sen så har vi den här 16-årige Anton som är någon sorts mellanhand. Yeah. Som sedan då involverar alla sina vänner och försöker få dem att utföra det här.
Yeah.
Det framgår som en ganska snabb radikalisering in i väldigt grov brottslighet.
Det är intressant formulerat där. Du säger snabb radikalisering. Jag tror ju inte att det är en jättesnabb radikalisering. Jag tror att radikaliseringsprocessen har börjat väldigt tidigt och väldigt lågintensivt. Och det kanske är en segue in i konversationen om gangsterrapkultur och vad jag menar har påverkat pojkar och flickor sedan 5 år tillbaka, sedan 2018 ungefär, när gangsterrapvågen svepte över Sverige och blev väldigt dominant i svensk ungdomskultur. Mm. Jag tror att radikaliseringen började redan där, när de här pojkarna var 11, 12, 13. Mm. Den här fascinationen över gängkriminalitet, prokriminella värderingar, kläder, status kopplat till kriminellt beteende och kriminell estetik. Jag tror det redan började där.
Men om vi applicera det resonemanget till det här ärendet. Då har du 16, 17, 18 pojkar i den här gruppen. Hur märker du av den romantiseringen av gangsterestetiken här?
Absolut, så är det ju. Och det är mycket hur de pratar. Det är, man förstår vad deras gemensamma referenspunkter är. När de filmar sig själva, när de röker på eller gör gäng eller pistoltecken i kameran. Man förstår vilka referenspunkter de har, vad det är de imiterar. Det tycker jag är väldigt tydligt. En svensk ungdom som har positivt i hemmet får inte de här referenspunkterna och det här beteendet att imitera om det inte kommer från en kraftig konsumtion av de bilderna digitalt. För det finns inte i deras fysiska miljö egentligen. Utan det här söker de sig till. Så att det här kan man se i utredningen. Jag ser egenskrivna gangsterrapptexter. Och jag ser de här bilderna, de här filmerna, det här språket som jag ser i varenda mobilextraktion jag någonsin gått igenom. De imiterar samma typ av grej och det gäller även den här utredningen.
När man kommer till att Anton, huvudmannen här då, han sitter häktad. Du är förhörsledare i det här då bland annat. Mm. När du sitter där och håller förhör med honom. Vem är personen som sitter mitt emot dig då?
En bra fråga. Alltså det är en pojke. Han är 16. Man ser att han är 16. Han har sånt utseende. Han har en sån kroppsbyggnad. Han är duktig på att prata. Han är trevlig att ha att göra med. Det är en pojke man inte kan tänka sig gör det han nu är dömd för att ha gjort.
Och det här är en kille med till synes goda sociala förutsättningar. Som kommer verkligen från den välmående medelklassen om man tittar på bostadssituation, om man tittar på vad föräldrarna har för inkomster och så vidare. Vad tänker du kring det? Liksom färgar det här ärendet på något sätt?
Absolut, jättemycket. Framförallt med den huvudmisstänkta då, 16-åringen Anton. Och han har, jag ska inte prata så mycket personligt om honom med respekt för hans integritet och sådär. Men det jag kan säga är att goda sociala förhållanden, jag tycker han har vettiga föräldrar, god relation till syskonen. Han har liksom, du vet, bra socialt, ser bra ut, liksom har de här förutsättningarna för att kunna leva väldigt prosocialt och positivt. Så det präglar verkligen hela utredningen. Och en liten aspekt till det där är att jag kan se på ett generellt plan att jag börjar se tendenser på att de här ungdomarna som jag sitter i förhör med, som är misstänkta för grova brott, någonstans tycker om det som händer. Det befäster en kriminell identitet de redan är ute efter att befästa. Och när jag sitter här som utredare, häktet, personal eskorterar, en advokat med, det är någonting som bekräftar. Tyvärr, för att de har ju de här fantasierna som de vill leva ut. Så det är en till aspekt som är lite...
Helt plötsligt hamnar de i en situation som bevisar att de är kapabla eller att misstänkas för den här typen av saker.
Exakt.
Och vad händer? För här har vi pratat lite kanske om vad som skrivs, om attityder, om vi kopplar det till reella brott så att säga.
Precis.
Och reella brottsmisstankar. Vad har vi då?
Jag kan säga så här, om vi ser de reella brottsmisstankarna så har vi förvaring av flera kilo narkotika. Vi har en kidnappning av en kvinna under pistolhot. Det här då är ett som vi bedömer i försöksstadie. Men det har gjort ett reellt försök att kidnappa den här kvinnan och ta henne till någon form av narkotika eller pengar gömma. Och sen har vi även en skjutning faktiskt, ett mordförsök. Och uppdraget var att några av de här pojkarna skulle spana på ett ställe. Och där skedde det också ett mordförsök.
Och om vi tar till exempel den här skjutningen med den tillhörande spaningen. Hur ser det ut? Vad är det som händer? Mm.
Så det som händer är att han skriver egentligen, jag har ett uppdrag. Man ska spana på en viss person eller på en viss plats. Ni får så här mycket pengar. Skriv privat om ni vill veta mer. Och sen är det någon som skriver privat. Och där organiseras, för det första så skriver de privat. Och därefter organiseras en ny gruppchatt för just det här uppdraget. Med alla medlemmar och alla spelare. Och där kommer de grövsta kriminella ofta in i gruppchatten. För att ge liksom direktiv och verkligen ge så här bra information och så vidare. Och där är spanarna, där är skytten, där är den personen som gör det och så vidare. Och där organiseras själva brottet. Och sen utförs brottet, så kan det skapas en ny gruppchatt som heter kanske Mugget eller Vapnet. Och sen så hanteras vapenhanteringen med den gruppchatten. Så det är så mycket de arbetar med organiseringen.
Så Antons roll, det blir på något vis vad den här rekryteraren. Få in den här personen som ska utföra själva brottet. Sen så kommer det in någon sorts projektledare som ska liksom se till att allting görs på rätt sätt.
Så kan man säga.
Du nämnde också den här kidnappningen. Jag läste chattarna som hör till den delen, så att säga. Det är, om du vill berätta bakgrunden, vad är det som ska ske här?
Det som ska ske är att ett par personer ska åka till Älvsjö och utföra en kidnappning av en kvinna. Och hon ska under pistolhot tvingas in i en bil och därefter ska de köra till en narkotika- eller pengagömma som ska vara värd uppemot en 500 000, tror jag, någonstans där. Och så ska man råna det och sen ta det tillbaka.
Det här är någonting som Anton väldigt tydligt i chattarna försöker förklara för att det här är en viktig rush. Det här handlar om stora pengar och han hade gärna gjort det själv, men han har förhinder. Mm. Han är fast på jobbet eller något sånt där. Mm. Och då tänker han att det här är ju en jätteenkel grej. Det här är ju guldägget. Liksom. Här har vi en, man ska köra mot då, inom citationstecken, en kvinna som då inte, kan man anta, menar han har så stor fysisk kraft.
Det är en gusbrö.
Det är en gusbrö. Hon är lätt att övermanna. Mm. Man har också pistol. Mm. Och man ska säga till henne, alltså, jag får lika mycket pengar om jag kidnappar dig som om jag skjuter dig i benet. Exakt. Så börja prata liksom. Mm. Och han menar, det är så lätt att göra det här och det finns så mycket pengar. Men det är ingen som nappar. Mm. Och det är, man ser både där och kanske i övriga chattar att det finns mycket frustration från Antons sida liksom, att försöka få till alla de här sakerna.
Ja, det är nästan panikläge är det ju för honom. Han har stort ansvar på sig att rekrytera personer. Och det märks ju där när han inte riktigt får napp. Sen vet man inte om de inte alltid tidsmässigt är intresserade av någonting eller har möjlighet att genomföra någonting, eller om det är så att de faktiskt inte vågar göra det. Jag är villig att tro att de allra flesta hade kunnat spana på en plats där någon skulle bli ihjälskjuten. Det tror jag att de skulle vara kapabla till. Jag tror att drivkraften och jakten på pengar är så pass, den är helt enorm bland de här ungdomarna alltså. De är besatta av pengar.
Om tittar på de utlovade ersättningarna här, det är väldigt högt och lågt.
Verkligen.
Vad får de betalt?
Ja, ett grovt vapenbrott skulle få 700 kronor för det. Det här att skjuta ihjäl eller någon med Gucci-keps skulle vara 200 000. Sen är det ett par tusen lappar för att spana på en plats där någon blir ihjälskjuten. Kanske 3 000, 4 000. Drog, transporter och vapentransporter kan man få ett par tusen för liksom. Och det är ett hyfsat, jag skulle säga, en enkel sak för en ung kille som är nyfiken att göra. Det är bara att du får den här pistolen och sen ska du bara ha den under sängen eller ha den under madrassen. Ha det ett par dagar, sen ska du bara lämna den tillbaka. Du gör ju ingenting fysiskt aktivt då hela tiden, utan då förvarar du bara i pojkrummet. Vi har sett exempel på flickor som har haft granater under sängen eller explosiva medel under sängen till exempel. Och sådär. Så att det är högt och lågt, men 1, 2, 3 tusen för dem är, det är mycket alltså. Jag tror att de har en tydlig vision om vad de vill göra med de här pengarna. De vill ha märkeskläder typ. Och då har de i huvudet så här: okej, jag gör det här snabbt, jag får 2 tusen. Jag kan köpa de här skorna eller den här jackan. Och sen hoppar man på nästa uppdrag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Anton, han lanserar ju ett försvar i förhör. Det är ett försvar som vi ser ganska ofta. Det är Mr. X-försvaret. Yeah. Som är, jag förstår att det här är skrivet från mitt telefonnummer och allting, och det ser jättehemskt ut. Men det är inte jag som har skrivit det.
Nej.
Utan det är någon annan som har haft min telefon.
Mm.
Och en person som jag inte vill namnge.
Nej, precis.
Hur kommer man förbi det?
Man kommer förbi det. Eller rent konkret så jag kom förbi det. Det var att identifiera signalchattar där Anton skriver jag är hemma hos pappa till exempel. Eller jag är på jobbet. Och då kollar man upp på hans uppkopplingar på mobiltelefonen. Det gör man via hemliga tvångsmedel. Så kan man kolla vart han har kopplat upp på olika master. Så vem som helst när den bara ringer ett telefonnummer, den kommer koppla upp på någon mast. Och det loggas. Det kan man hitta. Så när jag ser att han skriver, jag är hemma hos farsan, då kan jag se att han är hemma hos farsan. Och då kan man styrka att, hej, det är du som använder det, i alla fall här. Är du som använder ditt signalkonto, så du kan inte säga att det är någon annan som använder det hela tiden. Så förklara varför du skriver att du är hos farsan, du kopplar upp hos farsan och det är bara någon timme innan du pratar om kriminella saker. En sån sak, så ställer man emot honom. Hitta även personliga, privata meddelanden där han pratar om flickvän, föräldrar, bröder och så vidare. Så på så sätt kan man komma förbi den typen av förklaring och säga det är du som använder den här, det är du som skriver.
Och det här försvaret, det höll ju inte i slutändan.
Nej. Heller,
utan han blir åtalad och döms precis innan nyår här i en rättegång. Kan räkna upp bara några brotten. Det är anstiftan av grovt vapenbrott, narkotikabrott, skadegörelse, stämpling till grovt vapenbrott, stämpling till olaga frihetsberövande, stämpling till rån.
Mm.
Straffet för det är ungdomsövervakning 10 månader. Han är också åtalad för medhjälp till mordförsök i en kommande rättegång.
Yes.
Hela det här ruscher ärendet, även om du har lite kvar att arbeta med, så är liksom för din del mycket i backspegeln nu.
Mm.
Du har berättat att du skriver en bok om det här. Vad kommer den handla om? Vad har du för lärdomar här?
Det kommer ju utgå från utredningen, och sen skriver man språngbräda ut till en bredare konversation om just hur det är möjligt att ungdomar står i kö för att begå väldigt grova kriminella uppdrag i utbyte mot kontanter. Vad är för mekanismer som pådriver den här utvecklingen? Jag menar ju att svensk ungdomskultur har varit korrumperad mer eller mindre av en väldigt dominant subkultur sedan 5 år tillbaka, som har verkligen har påverkat och format barn, pojkar och flickor i 5 års tid.
På sen, vilket sätt?
Den har blivit
Om vi börjar med den här ungdomskulturen, vad består den av? Om man liksom trycker ihop det till något konkret.
Man kan säga så här att om man tänker på beteenden, synsätt, estetik, språk, prioriteringar, idéer, värderingar som är sprunget ur en kultur som är stöpt ur gangsterrapmusik och perspektiven som unga, socialt segregerade, relativt fattiga män har fått styra och promota via deras musik, via gangsterrapmusik. Det är de värderingarna, det är de bilderna, det är det språket, det är den estetiken av den framgångsrika med kriminella värderingar som har format och blivit dominant i svensk subkultur. Det här ser vi i afroamerikanska getton hela tiden. Vilka som blir idoler där och vilka beteenden som formas där. Och jag menar att vi har haft en motsvarighet i Sverige som vi helt har blundat för vi har fastnat i skilda person från verket argument och de pratar bara om deras verklighet argument. Utan det är någonting allvarligt som har skett med svensk ungdomskultur, och vi börjar se den typen av utveckling nu, och 16-årig Anton är ett perfekt sånt exempel.
Jag har följt och skrivit en del om gangsterrap de senaste åren.
Mm.
Min take på det hela, eller tankar och resonemang som jag har haft, det är funktionen av gangsterrap i, för liksom den svenska ungdomskulturen. Mm. Att, säg argumentet som då ibland finns, men de rappar bara om sin verklighet och så vidare. Och det må vara hänt i liksom de värsta fallen. Mm. Att det fanns tidigt i de mest socialt utsatta förorterna grovt våld som man rappade om. Men att det var ganska isolerat och fredat. Mm. Men att den rollen som gangsterrappen tar, den bildar på något vis en gospel, ett rättesnöre, en doktrin att förhålla sig till. Mm. Att du vet vilka ord du ska använda, du vet vilka kläder du ska ha på dig, du vet hur du ska agera i olika situationer, att det fungerar som liksom en manual nästan för standardisering, så att det kan flyttas från, säg, Rinkeby till ett ställe som mindre drabbade förorter.
Mm, absolut.
Så att det exporteras på något vis. Och så inte nödvändigtvis absolut. Att man lägger skulden på den enskilda rapparen som gör det. Nej. Utan att det finns något otroligt attraktivt i det här som verkligen knyter an hos ungdomar.
Exakt. Och det är ju inte alla ungdomar som kommer från som medelklassområden som blir påverkade till den grad att de börjar begå brott. Men det är tillräckligt många för att vi ska prata om det. Och att vi börjar integrera lite andra förklaringsmodeller till hur det är möjligt att vi har så otroligt mycket våld som unga utför i det här landet. Vi behöver vara väldigt intresserade av varför vi sticker ut som vi gör. Och där har jag ju mina teorier och så vidare. Och vi måste börja utforska dem på riktigt och prata om dem på riktigt. För att vi behöver nå ut i familjer framför allt. Som tonårsföräldrar till exempel. Eller föräldrar till tonåringar. Där de kan bara ta till sig verktyg att ta med sig in i hemmen. Och inte vänta på liksom politiska förändringar kanske. Eller lagförändringar och så vidare. Utan det finns saker vi kan göra i våra egna communities och hemma. Och vi behöver, som du säger, vilken funktion har gangsterrapmusik haft? Och vilken funktion har den? Jag menar att den nettoeffekten är extremt destruktiv. Extremt destruktiv. Och absolut, subkulturer har alltid existerat. Så här, ungdomars beteenden har alltid skilt sig från vuxna. Vuxna har haft lite moralpanik över det och kollat ner och bara, men ungdomarna, jada.
Det hör till
absolut.
På något sätt.
Det hör till, absolut. Men om vi ser att det samvarierar med en viss typ av samhällsutveckling. När vi ser att det samvarierar med en viss typ av brottsutveckling, då behöver vi vara väldigt nyfikna på vilka förklaringsmodeller vi måste integrera här för att förstå, för att hitta vilka lösningar vi kan ta till för att förbättra situationen. Och Sverige är ju sämst på det, tycker jag, helt ärligt, och våga ta snacket.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
För Sverige sticker ju verkligen ut vad gäller våldsstatistik med jämförbara länder. Jag tror inte nödvändigtvis, om du pratar kriminalitet med ett brett penseldrag, men just våldet och absolut just skjutvapenvåld.
Ja, framförallt skjutvapenvåld och sprängningar som vi sticker ut otroligt mycket med. Vi har blivit mycket mer civiliserade när det gäller misshandel och relationsmord. Där är vi ju bättre än Norge till exempel och liksom många andra länder.
Och vad är din take där? För jag tänker, säg att man lägger gangsterrappen som en del i den här stora formen. Gangsterrapp finns ju även i andra länder. Vad ser du för liksom avgörande faktorer till varför Sverige har blivit så våldsamt i de här miljöerna?
Okej, precis. Det kommer kanske bli lite långrandigt, men jag ser det som absolut att från början så är migrationspolitiskt och integrationspolitiskt fråga. Där vi sedan början på 2000-talet har haft en enorm migration av familjer från väldigt fattiga länder i Mellanöstern, subsahariska Afrika, som politisk instabilitet, krig och konflikter i de här länderna har lett till att familjer såklart vill flytta till bättre omständigheter. Sverige har väldigt mycket så här, väldigt mycket empati. Vi välkomnar och så vidare, men vi har inte insett den egna kapaciteten för att kunna integrera de här familjerna på ett adekvat sätt. Men vi har haft jättemycket empati och haft en solidaritetskänsla med omvärlden, vilket i grund och botten är fint. Vi har haft
med armlängds avstånd på något vis.
Ja, precis. Och det är min nästa poäng. Vi har haft miljonprogramsområden som vi har etablerat. Som vi, liksom har, vi har haft e-bolagar och sen har vi även haft liksom, det rimligaste är att du flyttar in till det här lågstatussamhället och sen kanske du klättrar i statushierarkier därifrån och kanske flyttar ut. Men om vi inte har hjälper de här familjerna som har enormt stora integrationsbehov. De kommer från länder som är diametralt motsatt Sverige längs alla aspekter. Språk, kultur, religion, normer, förutsättningar, utbildningsnivå. Sverige är jätteutvecklat, hög utbildningsnivå, konkurrenskraftigt. Och nu ska de komma hit och konkurrera och slå sig in i majoritetssamhället här. Knappt utan någon integrationshjälp. Det är omöjligt. Så det här har hänt runt om i Sverige sedan början på 2000-talet. Okay? Och ur de här platserna har då pojkar fötts och växt upp till unga män och tonåringar. Vi lär oss, vi som är på citationstecken rätt sida samhället, så vi som inte begår brott, vi lär oss att begå brott är fel, det är socialt klandervärt och du kommer inte tjäna på det. Det finns legala sätt som du kan klättra i statushierarkier. De här unga killarna känner inte att det finns legala sätt att klättra i statushierarkier. De vill ha dominans, framgång, tjejer eller som status som oss alla. Och materialism. Vi alla tycker om fina kläder och bilar och livsstil. Men de känner inte att de har möjlighet att få det. Så de börjar utforska vilka illegala medel som finns att ta till för att klättra i statushierarkier. Och då hamnar vi i drogförsäljning. För vi har en väldigt så här, stor illegal narkotikamarknad på grund av den narkotikapolitiken vi har haft. Så det finns drogförsäljning där. Bedrägerier, rån, kontraktsmord till och med. Okej. Okay. Så det börjar till exempel det som händer i Järva. När unga män inom de här illegala hierarkierna börjar konkurrera med varandra. Sättet de löser konflikt är genom våld och död. De har inga andra medel. Och då så börjar Järva och så börjar de här olika konflikterna. Det är så jag ser starten på det. Men sen blir det en konversation om vad är det som händer när medelklassen börjar aktivera sig i den här miljön? Varför ser alla de här svenska namnen från villaområden? De här välintegrerade utrikesfödda killarna från villaområden. Föräldrarna har kommit hit till Sverige och kämpat så otroligt hårt för att ge dem ett bra liv. Varför ser de i de här utredningarna plötsligt? Då måste vi fråga vilken kultur är de här pojkarna har växt upp under sen det här gängvåldet startade?
För det är egentligen två helt olika frågor där. Alltså roten eller födelsen av problemet till att den på något vis växer fram, kanske inte som en majoritetskultur, men en kultur som är att räkna med, som har kommit så långt att den får egen spridning.
Exakt, exakt. Och då måste man ställa frågan, på vilket sätt den får spridning? Ur de här platserna där de här gängkriminella unga killarna, eller de här unga killarna som har blivit gängkriminella, har växt fram, liten del av de här killarna har varit motiverade musiker. Och det här sammanfaller med en digital utveckling, en do-it-yourself-generation när det gäller musikproduktion.
Sprid på Instagram.
Exakt. Och vem som helst som har en laptop och en liten hemmastudio kan göra jättebra musik som är så här hög kvalitet och låter som en radiolåt. Och de motiverade musikerna har börjat göra musik där de reproducerar och firar, glorifierar de negativa sakerna de har lärt sig från de här platserna. Och ur det kommer de här gangsterrapparna som gör den här musiken som handlar om att skjuta i all sina fiender, bära skottsäker väst, köpa eskorter, fuck Aina. Hela den typen av estetik blir plötsligt nu väldigt välproducerad och glorifierad genom väldigt svängig musik. Liksom. Fan vad gamla lät när jag säger svängig, men välproducerad, det är bra beats, det låter bra att festa till i bilen, det är en energi som känns rå, som känns äkta. Och då blir det plötsligt väldigt tilltalande för unga personer runt om, för att det låter som popmusik. Såg en uppgäst av Bavendi igen. Hela orten luktar bränt igen. Han fick stryk när han är spänd igen. Verkar som någon måste bli bränd igen. Men i bullets i market vill fånga män i män. Här ute det finns ingen vän i vän. Hur är vi barn, vi blir förvuxna män. Att du är som man skickar hem din trän.
Jag vill bara bryta in med en liten grej där från det här Rusher-ärendet som vi pratade om, där det finns en chattlogg där Anton säger att det finns en rappare då som han är förtjust i. Han säger när jag lyssnar på hans nya låt, så vill jag bara köra, alltså jag vill japp någon. Jag vill sälja 10 kilo snö.
Exakt, jag vill bara pusha snö till max. Jag vill bara skjuta någon. Och sen säger han, det gör hela känslan. Så formulerar han sig på egen hand, det gör hela känslan. Så.
Och då kanske vi närmar oss någonting i varför det sprids.
Någonting. Det finns så väldigt tilltalande där för unga personer. Och sen så måste man prata om, det här är en helt separat diskussion, men du vet, machoism och machokultur, destruktiva manlighetsnormer. Gangstrap är ju den största förmedlaren av destruktiva manlighetsnormer som kidnappar psyken hos pojkar som lär sig att det är de här beteendena jag behöver eftersträva för att få social status och bli uppskattad och bli cool. Och för att det är trendigt. Så att man ska inte avfärda den funktionen som gangsterrapmusik och de bilderna och de här musikvideoserna och hela den här kulturen som har skrapats kring det, hur den har varit otroligt stark i att vara med att hjälpa unga killar att inte utforska vilka positiva, sunda manlighetsideal det finns, utan istället söka sig till destruktiva manlighetsideal i utbyte mot social status i en väldigt korrumperad ungdomskultur, som jag menar att gangsterrappen har varit med och skapat. För att det här sammanfaller också med en extrem digital utveckling som har skett de senaste bara, vad är det, 12 åren med iPhones och kulturen kring TikTok och Spotify och väldigt stor tillgång till väldigt mycket kultur och väldigt mycket bilder. Och om de har 7-9 timmars skärmtid, vilket amerikanska studier visar, och algoritmerna är riktade till att maximera deras engagemang och bara promota samma typer av budskap, samma typer av musik, samma typ av energi, då kommer de formas när de är 12, 13, 14. De kommer att formas, det kommer öppna sig lite portal i deras huvuden till den här typen av beteenden som de sen kommer göra, som sen kommer göra att de skapar små gangsteridentiteter för sig själva som de sen vill leva ut. Så när en äldre motiverad kriminell kommer och säger, du får 10 000 om du skjuter den här porten. Du har ingenting med den här konflikten att göra. Du har aldrig brutit ett vapen förut. Du får 10 000 kronor om du gör det. Då har han redan i huvudet, vad kan jag göra med de här 10 000 kronorna? Och vad gör det här beteendet med mig? Jo, det ger social status.
Det finns en otrolig, upplever jag, materiell hets också när man läser de här utredningarna.
Enorm.
Jag gissar att du har stött på det en del.
Enorm. Det finns en enorm materiell hets. Och ska vi vara helt ärliga, så måste vi säga att det genomsyrar hela samhället. Alla samhällsklasser. Oavsett vem du är så kommer du mötas av materialistisk, närmast en materialistisk besatthet med hur vi alla är konsumerister. Men det är framförallt bland tonåringar som jag märker idag i mina utredningar att de är totalt, totalt besatta av pengar. Det är någonting fundamentalt har liksom hänt alltså. De är totalt besatta av det och de är villiga att skjuta, spana på de som blir skjuten bara för att få ett par tusen lappar. Mitt intresse är ju inte bara att det inte blir skjutningar och död och sådär, utan mitt intresse är att unga personer ska finna ro i att gå en positiv väg i livet och inte lockas av beteenden som tyvärr firas framför deras ögon, som har att göra med prokriminella värderingar och gängestetik. Det är mitt genuina intresse, framförallt för minoriteter. De har inte mycket annat att identifiera sig, känns som idag.
Det får bli de avslutande orden för veckans avsnitt av Krimrummet. Tack så mycket, Lulu Mahajib, för att du ville komma hit.
Tack, Kim.
Ett nytt avsnitt av Krimrummet kommer nästa vecka. Om du som lyssnar har frågor, nyhetstips, synpunkter, så är du som alltid välkommen att höra av dig till mig på kim.malmgren@expressen.se. Vi hörs nästa vecka.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.